Men vår årskrönika ska inledas med några ögonblicksbilder från det stora snökaoset som 1987 inföll den 12 och 13 januari. Först ska vi ut och åka bandvagn med löjtnant Jens Jensen från I11 i Växjö. Det är förmiddag den 13 januari.
Ja, jag har hört bortom Ramdala, gränsen från Karlskrona sen Ramdala, där är det mycket besvärligt även för bandvagnarna. Det var i alla fall så framåt eller i morse. Stora snödriver. Svårt att ta sig fram.
Dina kollegor som har varit ute under natten, vad har de sysslat med?
Ja, de har hjälpt Sydkraft med att rensa i kraftledningsgatorna för att se till att folket borta i Fågelmara skulle kunna få ström. Och det lyckades ju. Ja, vi är på väg upp till Jämjö för att hämta en patient. Och ambulansen kan inte ta sig fram dit, utan vi får köra fram och hämta ner dem till Karlskrona.
Jens Jensen, löjtnant på I11 Växjö, i en bandvagn på Ramdalaslätten. Ute på öarna var problemen stora. Margareta Månsson på Ungskär ringde oss och berättade om sina vedermödor. Strömförsörjningen hängde på ett hår. Hon hade inte kunnat se till sina husdjur på många timmar. Och när hon försökte elda i den gamla vedspisen, ja, då rökte bara in. Några släktingar hade gjort ett försök att ta sig in till land från Ungskär.
Och de försökte nu, min brors pojk Göran Åström, Anna Svensson, de skulle upp med sina barn upp till Toram. De fick vända. Sådanta snö var det på isen.
Det går alltså inte att ta sig någonstans?
Nej, det går inte att ta sig mellan husen knappt. För det är drivor som är hemska nu här.
Det blåser, men snöar det mycket också?
Ja, jag kan inte se husen här. Och det står ju rätt tätt. Så fruktansvärt, det är värre än igår.
Det enda ni har, det är telefonen.
Ja, visst är det det. Så att vi tycker att vi är isolerade nu.
En bild från den glesbygd som kallas Blekinge Östra Skärgård. Och som inte bara drabbades av snökaoset. Östra skärgårdens befolkning fick bekymmer med det statliga verk som bär ut våra brev. Som ni kanske minns fick Karlskrona kommun så småningom gå in och stödja utbärningen av post med 100 000 kronor per år. Och inne på land stängde posten sitt kontor i Torskors den 1 juli. Postdirektören i Karlskrona, Bo Alverfelt, tyckte inte att nedläggningen skulle medföra en försämring utan snarare en förbättring.
Nej, vi har ju den uppfattningen att vi erbjuder alla kunderna där ute en bättre service.
Men de ska få lantbrevbärare. Är det bättre än att ha ett eget postkontor?
Ja, det är det definitivt. Lantbrevbäraren är ett rullande postkontor och det innebär att man får uträttat alla sina postärenden hemma i köket. Och det kan ingen ha en bättre service än lantbrevbäring.
Bo Alverfelt, posten i Karlskrona om nedläggningen av postkontoret i Torskors. Han intervjuades den 7 april och den 1 juli lades alltså kontoret ner. Han menade alltså att det var en förbättring när lantbrevbäraren tog över. Men inte ens lantbrevbärare skulle man få på öarna i Karlshamnsskärgården. Där skulle postgången dras in den 11 september enligt ett förslag som också blev beslut. Gamle Elof Karlsson på Ekö hade nära till tårarna när det blev bekant att postbåten skulle dras in.
Det är som är unga och friska, det går mellan för dem. Tänk på det gamla. Men gör de det någonstans? Gubbarna, gör de det?
Vad har du haft för hjälp av postbåten?
Jo, jag har fått hjälp att han har tagit hem alla mina grejer. I fjol flyttade jag hem och då fick han i alla mina lådor och alltihopa där. Han hjälpte mig här.
Är det någonting du skulle vilja säga till posten nu?
Ja, att det ska leta han gå. Att det ska leta han gå. Det säger jag. För som på allt.
Ja. Ni behöver båten där ute.
Vi behöver båten.
Elof Karlsson den 29 maj. Senare kom besked från postverket. Ni i Karlshamnsskärgården ska sätta upp brevlådor i Matvik. I slutet av juli protesterade Sven Friberg på Tärnö mot detta påbud. Vi hör först Radio Blekinges reporter.
Posten vill ju nu att ni ska sätta upp brevlådor i Matvik istället.
Ja, men det jag sagt, det gör vi ju inte, för att vi flyttar icke våra brevlådor från DDG. Skulle flytta, det rör sig om 150 brevlådor kanske. Skulle ju ta ut hela Matvik. Vi vill sätta en brevlåd i Matvik utsatta. Det är ju, ja, det är så barockt det hela. Det är inte bara något snack om. Det är inte snack om det bara.
Men då säger ju posten att de inte, då får ni hämta posten i Karlshamn istället.
Ja, det får väl postmästaren. Han får väl ta och köra ut någon själv då, om inte han har någon brevbärare att tillsätta. Jag vet inget annat.
Sven Friberg, kanske den mest kände av de som var bofasta i Karlshamnsskärgården. Han avled i höstas men kämpade hela tiden för att postgången ska få vara kvar. Men också Televerket hade detta år satt sig i sinnet att skära bort det som inte ger tillräckligt god vinst. Nu föll blickarna på telefonkiosker i glesbygd. Enbart i Karlskrona kommun skulle 20% av telefonkioskerna bort.
Men om inte kommunen vill ta över så försvinner automaterna, säger Bengt-Åke Andersson.
Ja, det kan bli så, ja. Vi försöker ju hela tiden att hitta konstruktiva lösningar på de här bekymren tillsammans med kommunerna.
I till exempel en nödsituation så behöver det ju finnas en telefon tillgänglig, en telefonautomat. Är det kommunen som ska ta ansvar för det här?
Ja, om det är kommunen eller samhället, landstinget eller någon annan, det kan mycket väl vara så, ja.
Men det är inte Televerket?
Nej.
Nej, det är inte Televerket som ska se till att det finns telefoner för eventuella nödsituationer, det sa Bengt-Åke Andersson, Televerkets försäljningschef i Karlskrona. Posten, SJ, Televerket, tre statliga verk som uppfattat sin affärsdrivande uppgift på ett nytt sätt de senaste åren. Fanns det då inget att glädja sig åt? Jo, sent om sider under året kom det ett verk som ökar sin verksamhet i Blekinge. Jag syftar förstås på det nya plan- och bostadsverket som ska lokaliseras till Karlskrona. Det var i riksdagens bostadsutskott beslutet togs om att verket skulle utlokaliseras. Och ordföranden i utskottet, centerpartisten Agne Hansson från Kalmar län, förklarade beslutet så här den 2 december.
Ja, det finns flera skäl som talar för Karlskrona. Det första är naturligtvis det regionalpolitiska skälet. Det här är nu på bostadsutskottets initiativ det första tillfället då riksdagen lever upp till det regionalpolitiska beslutet från 82. Dessutom så har kommunen sagt att de har både lediga lokaler och lediga bostäder för närvarande, och det är den enda ort som har kunnat visa på det utav de som har varit aktuella.
Uppåt 300 nya jobb till länet på ett bräde. Vilken glädje. Fast i Stockholm var det förstås helt andra känslor som dominerade. Ett annat positivt besked under året var att Blekinge ska få en egen högskola. Utbildningsminister Lennart Bodström gav beskedet vid en konferens i Ronneby den 10 februari. Det blekingska högskolekansliets chef Göran Kristensson var mycket nöjd dagen därpå.
Jag tror faktiskt att det kommer att betyda väldigt mycket, därför att den erfarenhet som man har från andra högskoleregioner är att just en högskola är ett kontaktorgan. Det är en teknikspridare som genererar företagsetableringar, nya produkter, och det innebär också att vår befolkning har möjligheter att utveckla sig själva på nära håll, och det är inte minst det är viktigt.
450 utbildningsplatser i länets högskola. Det blev en av följderna av de 6 miljoner i Blekinge-paketet som avsatts till utbildning. Och Lennart Bodströms utspel förstås. Ett utspel som han fick kämpa en hel del för även efter det här beskedet i februari. I början på det här året kunde ingen ana att Blekinge-teaterns saga snart skulle vara all. Det hade legat närmare till hans något år tidigare när den gamle chefen Roy Fjärstad nödgades avgå efter åratal av internt bråk och flera storsatsningar som slagit fel både publikmässigt och konstnärligt. Men nu hade Blekinge teatern fått en ny dynamisk chef som skulle se till att det blev ordning på torpet och att den konstnärliga kvaliteten skulle höjas. Den gamle teaterchefen hade emellertid lämnat ett stort problem efter sig, och det var lokalerna. De hittillsvarande provisoriska lokalerna i den så kallade Villa Gymnastiken i Ronneby Brunnspark var knappast användbara. Det hade nu till och med politikerna i landstinget begripit. Alternativet var att teatern skulle flyttas till tomma lokaler på Gullbärna utanför Karlskrona. Men detta motsatte sig den nya chefen Jan Levin till en början med framgång. Här berättar han hur svårt det är att rekrytera personal till en arbetsplats som ser ut som kråkslottet Villa Gymnastiken.
Det var väldigt nära att jag också vände som teaterchef när jag kom första gången förra året här.
Hur känns det idag då? Kommer du att finnas här de här 3 åren ut som du har kontrakt på?
Det vet jag inte. Jag sa att driver man vidare det här beslutet med Gullbärna, då när man säger att nu är det Gullbärna och ingenting annat, då går jag samma dag. Det hade jag stått för. I dagens läge så vill jag gärna ta nya tag tillsammans med personalen inför nästa spelår.
Jan Levin den 3 juni 1987. Hur snabbt kom inte scenförändringen? Under förhösten blev det bekant att Blekingeteatern åter drabbats av interna problem. Den nya chefen kunde inte dra jämnt med framförallt kanslipersonalen. Yrkesinspektionen kopplades in och gjorde en hemlig utredning. Jan Levin fråntogs rätten att leda arbetet på kansliet. Nu började föraningarna om en kommande förändring bli allt tydligare. Den 23 september uttalade sig landstingsrådet Erland Johansson för att någon annan än landstinget skulle ta över teatern. En månad senare var nedläggningen ett faktum. Efter ett i hast sammankallat möte beslöt teaterstyrelsen föreslå nedläggning den 26 oktober. Det kom som en chock för många på teatern. Här är teaterfackets ordförande Joakim Lundberg.
En del tog det väldigt hårt. Och en del tog det med fattning så att säga.
Det är alltså inget roligt beslut vi har kommit fram till. Men vi ser alltså ingen lösning i första hand då på de lokalproblem vi har framför oss. Så att det är därför vi är tvungna att sträcka vapen.
Är det alltså lokalproblemen som är orsaken till nedläggningsbeslutet?
Ja, det är huvudorsaken.
Har Blekingeteatern då grävt sin egen grav genom att inte acceptera lokalerna i Gullbärna?
Ja, sin egen grav. Det är klart att det är ju så att vi hade då ett beslut om att etablera oss på Gullbärna. Och det hade ju blivit billigare för oss. Och det är möjligt. Jag har ju varit en av dem som har försökt in i det sista hitta vägar att bli kvar på Gullbärna för teatern, men har ju då fått börja med för majoriteten accepterade det och har slagits för att hitta en lösning ute. Men det är möjligt att vi hade kunnat kanske fortsatt lite grann, men jag är inte så där övertygad idag heller om det.
Arne Hallberg och Erland Johansson. Lokalproblemen är naturligtvis bekväma att skylla på eftersom ingen person då utpekas direkt. Men säkert är det också så att förklaringen står att finna i de svåra personliga motsättningar som funnits på teatern. Både under den gamla och den nya chefen. Motsättningar som kanske också märkts i kvaliteten på föreställningarna. Trots allt har Blekingeteatern dock haft ungefär lika stor publik som motsvarande teatrar på andra håll i landet de senaste åren. Och siffrorna var på väg uppåt när nedläggningsbeslutet kom. Landstingspolitikerna tog nedläggningsbeslutet i full enighet, även om det fanns många som beklagade nederlaget. Tyvärr kanske man har hoppats för mycket när man trott att staten ska fortsätta att betala ut de pengar som hittills har gått till teatern. Det återstår att se, och bland annat Kronobergsteatern i Växjö har kastat lyssna blickar på de miljoner som hittills rullat till Blekingeteatern. Slutet på den historien får vi kanske se det år som nu stundar. Från kultur till näringsliv under 1987. Ännu ett utländskt intresse kom in i Blekinge när finska UPO tog över Osbypannan i Vilshult i mars. Detta efter tidigare ägaren Boliden. I augusti varslades 55 anställda på Djupafors bruk i Ronneby om uppsägning. Siffran blev något lägre senare. Två månader därefter ville Abu Garcia i Svängsta säga upp 25 tjänstemän. Och så var det Karlskronavarvet där man gått och hållit andan ända sedan folkpartister och socialdemokrater i riksdagen gjort upp om den framtida försvarspolitiken. Det var ju nämligen så att det nya försvarsbeslutet inte innebar några nya beställningar till varvet och därmed också en oroande svacka i beläggningen. Så här efteråt kan vi berätta att uppgörelsen i februari utlyste en febril aktivitet där representanter för Karlskronavarvet bearbetade bland annat försvars- och industridepartementen. Det kom också med jämna mellanrumssignaler därifrån som tydde på att någonting skulle vara på gång. Ingenting klart utsagt men ändå små antydningar som även vi journalister fick oss till del. Men den 30 september kunde Svenska Varv, eller Celsius som företaget nu heter, inte vänta längre. Ni hör Olof Lund läsa kommunikén.
Vi har givit verkställande direktören Hans Frisk i uppdrag att inleda förhandlingar om en anpassning av verksamheten, organisationen, bemanning till den nya nivån. Vilket betyder ungefär 250 färre anställda vid Karlskronavarvet.
Varvschefen Hans Frisk fick alltså det svåra uppdraget att minska personalen med cirka 250 man. Och det arbetet har sedan pågått hela hösten. En ny organisation för Karlskronavarvet är klar. Men det är inte helt klart person för person vem som ska gå. Kanske blir siffran något lägre än de 250 som nämndes här. Samma dag som det här trista beskedet kom bildades det nya finansbolaget Blekinge Finans med ett aktiekapital på 70 miljoner. Det var en följd av Blekinge-paketet som hade presenterats av industriminister Thage G. Peterson i september 1986. Det dröjde alltså över ett år innan Blekinge Finans var bildat. Och en orsak till förseningen var inledningsvis ett svalt intresse från stora företag att satsa i det nya bolaget. Men också att man inte kunde komma överens mellan gamla etablerade Blekinge Invest och det nya Blekinge Finans. Det fanns nämligen länge tankar om att de här båda investmentbolagen skulle slås samman. Så blev det alltså inte. Blekinge är för litet för en länsteater, men inte för två regionala investeringsbolag. Blekinge Finans första uppgift blev att hitta på ett nytt namn. Och det är ju inte klart ännu. Bolaget köpte också Uddcomb av Procordia samtidigt som Uddcombs direktör Sune Albinsson blev direktör för Blekinge Finans.
Ja, det finns en stor fördel med det här och för Uddcomb och det är att nu vet vi vilken framtid vi ska inrikta oss på. Tidigare har vi haft en viss osäkerhet där. Och vi har också då till förfogande i moderbolagsstyrelsen i Blekinge Finans en utomordentlig industriell kompetens hos styrelsen, styrelsemedlemmarna. Det är en väldigt tillgång. De här två sakerna, alltså tillgångarna som vi får på Uddcomb.
Uddcomb som länge varit i kris har nu 240 anställda och hade när Blekinge Finans tog över också lite pengar på kistbottnen. Blekinge Finans har väl hittills gjort störst rubriker på att man i styrelsen har nästan alla av svenskt näringslivs stora affischnamn. Harry Schein, Ulf Lindén med Volvoanknytning, Rune Andersson, Björn Wahlström och dessutom Göran Jonsson, metallbasen på Volvo i Olofström. Den 20 oktober blev det klart att Ericsson skulle sälja fabriken i Svängsta med 750 anställda. Återigen var det utländska intressen, det norska designfunktion som köpte. Nye platschefen i Svängsta, Bertil Nordström, blev tagen på sängen av nyheten när vi frågade vad han tyckte om den här försäljningen.
Ja, den här spontant så känns det som det här är bra. Därför att det blir en koncentration av resurser där man nu kommer att inrikta sig på att just klara att ta hem de marknader och de kunder som ändå är ute efter den här produkten, skrivmaskiner, text- och ordbehandling.
En industri det stormat var kritiken på BFCs, Blekingefiskarnas centralförenings, årsstämma i juni minst sagt stark, främst då gentemot styrelsen och mot BFCs direktör Sune Allermalm. Under hösten klev länsrådet Svante Ingemarsson in i debatten genom att skriva till BFC och föreslå att Sydfilé Karlskrona skulle säljas till Blekinge Finans och Blekinge Fisk i Nogersund skulle säljas till livsmedelsjätten Abba, som i sin tur ju ägs av Volvo. Ja, Blekinge Finans har ju också anknytning till Volvo genom bland annat Ulf Lindén och Göran Jonsson som vi nämnde tidigare. Förslaget togs mycket illa upp av många fiskare. Men många tyckte också att det skulle vara bra om BFC gjorde sig av med sina industrier. Vi hör först Carl Einar Andersson, Sandhamn.
Om de säljer ut beredningsindustrin så slipper man ju dessa stora administrationskostnader som man för närvarande har. Och när vi inte var engagerade i beredningsindustrin så hade vi faktiskt de bästa priserna både på östkusten och sydkusten här.
De som har slagits hårdast för att fiskarna ska behålla det direkta inflytandet i Blekingefisk och Sydfilé är fiskarna i Nogersund. Men även i västra Blekinge finns det idag många fiskare som stödjer en försäljning. Det säger Nogersundsfiskaren Eddie Nilsson.
Det verkar inte som att det går att fortsätta på den vägen som vi har. Har det gått ett tag nu, att visserligen har vi skapat arbetstillfällen och industrier och det hela, men för oss fiskare så har det blivit ett magert utbyte.
Eddie Nilsson, Nogersund. Bråket om fiskarnas beredningsindustrier har väl bedarrat nu under senhösten, men det kan snart blåsa upp igen, det vet vi sen för. I höstas oroade sig många fiskare för eventuella miljökonsekvenser av en ny verksamhet strax utanför Blekinges kust. Det var oljeborrtornet Treasure Seeker som kom. Satte ner sin borr, borrade, pluggade igen hålet och sen försvann igen. Utan att ha hittat några större mängder svart guld. Åtminstone efter vad vi vet just nu. Men visst var det ett äventyr de få veckor det varade. Vår reporter gick husesyn på oljeborrplattformen den 12 november.
Får du berätta vad det är vi ser?
Ja, det är en så kallad riser. Den går ifrån det ventilarrangemanget man har nere på sjöbotten som kallas för BOP, Blowout Preventer. Det ska alltså förhindra att spolvätskan blåses ur hålet om man går på en zon som håller högre tryck än man förväntar sig. Och det här är då det röret som förbinder ventilen med borrriggen. Det är ledat nere i botten så att riggen kan gunga utan att röret går av. Du ser det leda sig nere där. Det leda sig uppe vid borrriggen och sen är det en slip joint här. Som när riggen då går upp och ner så löper det där.
Om det plötsligt blir ett övertryck på den här spolvätskan då och det börjar rusa uppåt, vad händer här?
Nej, det ska aldrig gå så långt utan då hinner man stänga till det med den här BOP:n så man får det under kontroll.
Trots Pers övervakning så får jag också några ord med kaptenen på Treasure Seeker. Richard Palmer, eller Richard Palmer, han är välsare och har tidigare varit kapten på fartyg. Nu har han blivit det på plattformar och han har jobbat både i Nordsjön och Atlanten. Just den här plattformen, Treasure Seeker, har nämligen egna motorer också och kan göra i bästa fall lugnt väder, det vill säga ungefär 7 knop. Men för det mesta så förflyttas den ju med boxerbåtar. Jag frågar honom om han ser några skillnader mellan att jobba på en plattform i Nordsjön till exempel gentemot just här i Östersjön.
I think the weather's better over here at the moment.
Does that make it easier?
Yes, I can sleep at night.
Ja, det är denne fåordige kapten tyckte det var att vädret i Östersjön är bättre och det därför var bättre med nattsömnen. Annars inga större skillnader mellan ett hål och ett annat. På frågan om orsaken till att han valt det här jobbet svarade han de långa ledigheterna och framförallt pengarna. Det var inte på grund av spänningen i att leta efter olja, ett arbete som kan vara mycket trist också. För det är långt hemifrån.
It's a long time to be away from home.
Till slut ska vi påminna er om en händelse från i somras. Men inte vädret. Vem vill bli påmind om det? Nej, det ska handla om det här årets hetaste staketbråk, nämligen det på Hasslö. Det var sommargästen Kurt Fredriksson och befolkningen på ön som bråkade. Ni minns kanske att till slut blev det Naturvårdsverket som sa sitt, som anser att staketet inte går ihop med allemansrätten och därför ska bort. Men tillbaka i tiden nu till den 29 juli, Hasslö Folkets hus.
Jag blev attackerad på olika sätt av människor och jag kan väl säga att jag fick så bråttom därför jag blev förbaskad. När människor bär sig ut som de gör, de flesta människor runt omkring, ja överallt alltså, är väldigt trevliga. Men alla de här nattliga jägarna som håller på, då får ju de andra som bor runt omkring säga ta reda på vem det är som trakasserar mig och min familj. Det är ju deras skull att det har blivit så infekterat som det har varit. Här finns ju en person här bland annat som håller på. Han har inte syns på ett år, va? Men i, för 14 dagar, 3 veckor sedan så höll han på att försöka med sin moped köra runt inne på min tomt och demonstrera. Han gick in och alltså körde ut över stenar och grejer och höll på att stå på huvudet över. Så jag var rädd för att jag skulle gå ut och hjälpa honom. Alltså där stod ju tydligt och klart att ingen moped får lov att köras över. Jag sa till honom att det är strängeligen förbjudet att köra på tomt. Och han bad mig fara och flyga och han skulle alldeles fortsätta att köra eftersom han var som han så gammal och kände till det här med Hasslö.
Jag ska upplysa att denna personen som han nu dillar om, det var nämligen jag. Det var jag själv.
Ja, ja.
Och jag... kom och körde. Jag var inte, hade inte vetskap om att han hade lagt ut en spärr. Utan jag kom och körde. Och det var första gången vill säga, detta hände. När jag kom och körde så observerade jag inte det. För att jag riktade blicken på den där herrmannen. Och skulle se vad han skulle ta sig för. Då körde jag in i en stenbarriär. Och resultatet är jag fick stanna givetvis. Då hade han lagt stenar och krympt ihop det. Förut var det också stenar, men där var det så brett mellan så jag kunde köra med min invalidmoped. Och
ja, jag förstår det. Du kom inte fram helt enkelt på grund av att det var en del hinder i vägen.
Jag kom inte fram utan jag höll på att köra kul också. Men jag åkade lufta mopeden över detta stängslet. Och då kommer han och säger som så här, får köra här igenom. Ja, så när farsen blir det förbjudet. Så ja, det var det att för här har så jag varit, alla tider har det varit passagt igenom. Ifrån det jag, långt innan du blev påtänkt, tror jag.
Och denna tidsbild från Hasslö var allt vi hann med i årskrönikan 1987. Får vi lov att önska ett gott nytt år 1988.